och välkomna. Idag har jag pratat med Helena Aronsson som jobbar på Sveriges lantbruksuniversitet. Vi har pratat om miljö, jordbruk och matvanor. Här sitter jag nu med Helena. Och vill du presentera dig själv och vad du jobbar med för någonting?
Ja, jag heter Helena Aronsson och jag bor i Uppsala där jag jobbar på Sveriges lantbruksuniversitet. Jag är agronom från början. Och ja, jag tyckte det var så spännande att utbilda mig till någonting som handlade om mat och matproduktion kopplat till miljö på olika sätt. Och sen så småningom så blev jag forskare då. Därför att det finns mycket att göra när det gäller mat och mark, vatten och övergödningsproblem och sådär.
Jag kan tänka mig det. Vad är det exakt man gör som är agronom? Är det just mat- och jordbruksområdet som man är inne på då?
Ja, man kan jobba med allt möjligt. En del jobbar med landsbygdsutveckling. Men sen är man ofta inriktad mot antingen då kanske mark- och miljöhållet eller mot växtproduktion och blir rådgivare. Eller så jobbar man med ekonomi eller husdjur på olika sätt.
Okej, och vilken av dem är det du jobbar med? Eller är det en blandning av alla dem?
Ja, jag har inriktat mig då på miljöfrågor kopplat till odling och matproduktion. Och hur vi kan odla så att det fungerar med en hållbar matproduktion som fungerar både för att ge god mat och att djuren har det bra och att miljön mår bra.
Är det här något som du alltid har tänkt att du skulle vilja jobba med eller är det något som har framkommit senare när du redan hade börjat studera kanske?
Ja, det är väl sådana här intressen och inriktningar som växer med tiden, men jag har ju blivit kvar väldigt länge på SLU för att jag tycker det är väldigt utmanande och spännande frågor att jobba med. Så att, ja. Och att kommunicera det vi gör så att det kommer till nytta ut i lantbruket, det är min drivkraft.
Yes, och vi vet ju att när det gäller maten så finns det många olika vägar att gå. Vilket skulle du säga är mest rätt? Hur ska man äta för att miljön och djuren och jordbrukssamhället i Sverige ska må som bäst, skulle du säga?
Ja, det är ju en jättestor fråga. Vad som är rätt, det finns ju så många olika sätt att se på det. Ja, vi behöver ju mat. Människokroppen behöver 2000 kilokalorier varje dag för att liksom hålla igång kroppsmotorn. Men mat är så mycket mer än det. Det förknippas ju så mycket med våra... Ja, det ska det vara gott och nyttigt och det får inte finnas några farliga saker i det. Men det handlar ju mycket om kultur och ja, till exempel vilka djur vi äter och vilka delar av djuren vi äter. Och om vi äter djur överhuvudtaget.
Är det något särskilt som du brukar tänka på? Där du äter kostmässigt och sådär?
Ja, men liksom jag tänker ju mycket på det här som är ganska självklart egentligen. Att vi är många människor och vi har en yta som vi behöver för att producera mat. Och det är klart, om vi använder den ytan för att producera grödor som vi äter direkt så får vi ut den mesta mängden energi och näring. Istället för att vi matar det via djuren då och får ut köttprodukter och... Men sen finns ju den här sidan av saken. Om man tänker som vi bor här i Sverige, vi har ju en kultur där vi traditionellt har ätit massa mjölk och ja, mejeriprodukter och nötkött och sådär. Och det beror ju på att vi i vår miljö där vi liksom ska utnyttja naturen för att producera mat. I norra Sverige till exempel så är det ju inte så mycket grödor som vi kan äta utan det är ju gräs och klöver. Mm. Och då är vi ju väldigt glada att vi har idisslarna som kan ge oss kolhydrater och fett och proteiner och... Utan dem så hade vi inte kunnat bo här.
Jajamän, och det här med jordbruk det är något som görs på en väldigt stor skala också runt om olika håll i Sverige. Hur är det då som ni kan mäta de här åtgärderna, om ni gör några åtgärder ute på fältet, om de får någon slags effekt?
Ja, vi har ju mycket som övergödningsforskare så mäter man ju väldigt mycket ute i diken och vattendrag och sådär. Och vi ser ju om en lantbrukare, eller vi testar åtgärder då, hålla marken så mycket bevuxen som möjligt och gödsla på rätt sätt och jordbearbeta på rätt sätt. Och mäter vi i dräneringsledningarna från åkermarken och sådär, då ser vi ju att det ger resultat. Men sen är det ju så att när man mäter i ett vattendrag så är det inte säkert att man ser resultat. Och det är oerhört frustrerande för när man är då myndighet, man kanske har tvingat lantbrukarna att göra saker och lantbrukarna har jobbat och de har gjort som rådgivarna säger och så. Och så ser man liksom inte effekten av det. Och det kan ju bero på olika saker. Att Dels så är det ju väldigt stor variation i liksom transport av näring i vattendragen mellan år, som gör att man måste ha väldigt långa mätserier för att kunna se liksom de här trenderna då i det här bruset när att åren varierar. Men sen kan det också vara så att det finns andra källor. Om man, jag kanske har jobbat med åkermarken på ett ställe, men samtidigt gör någon ett stort kalhygg eller så byggs en massa nya hus eller så med avlopp då, eller så är det ett reningsverk som slutar att fungera. Men sen det allra kanske som är väldigt mest frustrerande. Nu pratar jag jättelänge här, men
jag pratar på. Vad är det mest frustrerande?
Jo, men det är ju det här att de gamla utsläppen från marken ligger delvis i bäckarnas och sjöarnas sediment, eller det finns kvar i marken då i form av väldigt mycket näring eller så, som gör att det blir som en fördröjningseffekt. Det som buffrar mot den här förbättringen som har skett och som gör att det tar så lång tid. Så är det ute i Östersjön också. Det tar lång tid innan man ser effekten av åtgärderna. Så att man får ha väldigt mycket tålamod när man jobbar med de här.
Okej, jag förstår. Men vad är det för slags åtgärder som ni lägger fram till det här, de som är lantbrukare eller de som jobbar med jordbruk? Hur kan det se ut ungefär?
Ja, det kan ju se ut så här att om man är en djurgård till exempel, så är det väldigt viktigt att man har koll på sin djurgödsel så att man använder den på absolut bästa sätt. Så att man inte behöver köpa så mycket handelsgödsel till exempel. Och det handlar om att man ska hålla marken bevuxen så mycket som möjligt. Kanske särskilt längs vattendragen så att man inte får erosion av jordpartiklar och så där ute i vattnet. Det är väldigt viktigt. Så det inte blir några sår liksom i landskapet där jord kan åka med vattnet ut. Sen så kan det handla om att inte jordbearbeta kanske så mycket på höstarna, utan hålla marken bevuxen. Det är väldigt viktigt. Ja, eller så handlar det också om att våtmarker och dammar i landskapet som kan bromsa vattenflödena och öka på naturliga reningen. Och för många av de här sakerna så, ja, dels finns det ju regler för lantbrukarna då, som de måste följa, och sen finns det också kanske stöd man kan få på olika sätt. Bygga en våtmark till exempel för att uppmuntra de här åtgärderna. Man kan få liksom ersättning för kostnader som man har. Men sen handlar det också om att få mer kunskap så att man gör på rätt sätt. Att förstå vad det innebär att göra fel och göra rätt. Och så.
Okej, och vad är det som du jobbar med när det kommer till Baltic Sea Center? Är det någon särskild avdelning som du har bäst koll på, eller ger du rådgivning i någon särskild fråga? Hur ser arbetet ut?
Ja, här på Östersjön på Skansen så handlar mitt arbete mycket om det här med människans påverkan genom matproduktionen. Vad som görs på åkermarken och sådär.
Har du någon särskild matprodukt eller som man kan handla i affären som du tycker att man ska undvika eller som kanske har en negativ påverkan på klimatet och jordbruket?
Nej, jag har funderat mycket på det. Det är så svårt att ge den där råden, den här märkningen som är rätt på alla sätt. För det handlar ju om så många saker. Det handlar ju inte bara om övergödning egentligen. För jag menar, det handlar om klimatfrågan. Och jag då som tycker, ja men mejeriprodukter tänker jag, det tycker jag är bra. Och så tänker jag att, men det här köttet på tallriken, det tänker jag att, men där väljer jag gärna något vegetariskt. Och så tänker jag att de gamla korna och tjurkalvarna som kommer från mjölkproduktionen, de kan ju någon annan få äta som behöver köttet bättre eller som tycker om det bättre än mig. Samtidigt så kan man ju säga då att även om vi har lite mindre djurproduktion kanske på det sättet då, så blir det ju den här baksidan då med klimatet. Att våra kossor, de har ju en matsmältning i sin vom då, som utsöndrar metangas som bidrar till växthuseffekten. Och då slår det sönder mina argument. Att så att det är väldigt, väldigt svårt. Men på något vis så tänker jag att det allra viktigaste, det är ju att vi är intresserade av vad vi äter och hur det produceras. Och tänka på olika märkningar som står för olika saker och håller den här diskussionen levande. För det är så man driver på en utveckling. Det påverkar producenterna ute i landskapet och det påverkar livsmedelsindustrierna som ska köpa in något som de ska göra hamburgare av eller vad det nu kan vara. Och ja, att vi håller liksom matdiskussionen levande, det tror jag är viktigt.
Men du har ju varit forskare ett bra tag nu, och vad skulle du säga är din största bedrift i forskarkarriären?
som är viljan att fortsätta och det här drivet, det är ju när jag ser att någonting som vi gör kommer till nytta. Att det helt plötsligt blir mer vinterbevuxet i landskapet därför att myndigheterna har satsat på det som vi har visat i vår forskning och ger lantbrukarna stöd. Eller att lantbrukarna blir bättre på att hantera sin gödsel för att de har fått rådgivning som är bra och ändamålsenlig. Som gör att växtnäringsutnyttjandet på gårdarna ökar och sådär.
Har ni något särskilt mål? Är det något som man vill uppnå med, vill man till exempel få att jordbrukare inte använder gödsel på rätt sätt? Eller har ni någon särskild målsättning?
Ja, alltså, målsättningen är att vi ska kunna ha ett levande jordbruk som fungerar, som är hållbart. Livskraftiga företag som också producerar mat på ett sånt sätt som är hållbart både för miljön och för djuren och ger god mat. Det kan man ju säga är egentligen målet. Och sen så har vi ju till exempel EU:s vattendirektiv som vi måste följa. Och som säger att nej, men alla sjöar och vattendrag mår inte riktigt så bra som de gör, som de borde göra. Och därför är det ju ett arbete vi måste driva vidare. Det är inte så lätt så fort vi är ute i landskapet och påverkar det så ger det ju upphov till påverkan.
Och sen en fråga, först något samarbete mellan de här länderna som har kust mot Östersjön? För vi vet ju att det inte bara är Sverige som kan bidra till övergödningen i Östersjön utan det är de länderna runt omkring också som har kust dit. Först är det då något samarbete där för att man inte ska föra ett skadligt jordbruk?
Ja, det har du ju gjort ganska länge faktiskt. Och ja, dels är ju många av de här länderna med i EU som innebär att man har direktiv. Man måste följa det nitratdirektivet och vattendirektivet som ställer stora krav på att åtgärda utsläpp och att följa upp det och förbättra hela tiden. Men sen det finns avtal runt Östersjön där länderna samarbetar och alla länder jobbar med att liksom räkna ut vilken näringsbelastning olika typer av användning av marker och så och industrier ger. Och hur man då kan följa upp hur de minskar och så där med tiden. Så att det är bra på det viset.
Okej, och finns det något i din karriär som kanske är lite pinsamt? Något som man har gjort bort sig någon gång? Man råkat säga fel? Är det något som kommer till tanken?
Ja, jag har säkert gjort jättemånga pinsamma saker, fast det förtränger man ju gärna med tiden. Men det kanske det som är mest pinsamt kanske är när man inte har fattat att man har varit pinsam. När man är ute så här, som forskare då, ska prata på lantbrukare, kanske rådgivare, så säger man ju säkert en massa dumma grejer som man liksom inte riktigt ens fattar att man gör. Och det är ju pinsamt i sig. Men det får man väl försöka tänka bort och bjuda på det då. Var lyhörd för när folk har andra åsikter.
Och sen innan vi går också, vad är ditt bästa tips för att rädda Östersjön? För vi vet ju nu att det finns väldigt många saker som man kan göra, både som privatperson och som ni som forskar gör. Det för samarbete mellan olika länder. Men om man som jag kanske är en elev, går i skolan eller inte är särskilt insatt i hela processen. Finns det något som särskilt som man vill tänka på, kanske lite extra?
Nej, men jag tänker att det är bra att veta hur saker hänger ihop. Har ni sommarstuga i skärgården händelsevis?
Nej, tyvärr inte.
Vad synd, för annars hade jag sagt att du skulle uppmuntra dina föräldrar att verkligen lägga pengar på ett bra avloppssystem.
Det får de som lyssnar som har sommarstuga tänka på.
Ja, precis. Jag tänker att, för det handlar ju om dels vad vi äter då. Och så handlar det förstås om att inte slänga bort det som vi köper och ska äta. Det blir ju näringsspill i sig. Men det som kommer ut i andra änden i avloppssystemet, det innehåller ju väldigt mycket näring också. Nästan all näring passerar faktiskt rakt genom kroppen när det gäller kväve och fosfor. Så att det är väldigt viktigt. Men sen förstås, jag tror på det här att vara medveten om vad man äter. Och vi ska inte vara rädda för att äta. Liksom att människan nyttjar naturen. Av alla de sätt vi använder naturen på så är ju maten det mest basala som vi behöver och ska vara glada över att vi har. Så att, men att hålla diskussionen levande och vara med och driva på så att livsmedelsindustrier och jordbrukare har som en press på sig att visa att de är hållbara helt enkelt.
Så det man ska tänka på, håll diskussionen levande och möjligtvis även byta avloppet på sommarstugan om det är dåligt skick eller gammalt kanske. Tack så jättemycket för att du var här. Det har varit jätteintressant att prata med dig.
Ja, tack. Det var väldigt trevligt att få prata med dig.
Då säger vi tack.